Ja, jag ska påminna lite om speciellt två ting som vi får undervisning om i Bibeln. Och det är människans sinne och människans tankar. Jag har en väldigt stor... helt avgörande betydelse faktiskt för oss. Och jag ska ta och läsa några ställen som först och främst handlar om detta, vad det betyder, hur vårt sinne är beskaffat och våra tankar. Det har väldigt stor och avgörande betydelse faktiskt. Med tanke på människans tankar så avslöjar för oss exempel i Romarbrevet att där det handlar om en förklaring hur liksom den destruktiva kraften kan bli så påtaglig hos människan. Och att det beror bland på hennes tankar. Om vi slår upp Romarbrevet 1. Om vi då först ser det här också hos den ofrälsta människan. Och vi ser också det här betydelsen i den hos den frälsta människan. Så här då står det exempel Romarbrevet 1 och 29. Så hava det blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, där full av avund, modlust, trätlystnad, svek, vrångsinnighet, örontrasslar, förtalare, styggelse för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna och utan barmhärtighet mot andra. Och det här på grund utav att man använder sina tankar på ett felaktigt sätt. Så är det här en fråga om ett resultat av detta. Så här står det i 21 versen. Ty fastän det har lärt känna Gud, prisade och tackade honom dock icke så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Fåfängliga tankar. Någon har sagt så här att så som människan tänker så är hon. Och det kan vi verkligen förstå av Bibelns undervisning att det är så. En troende människa kan till exempel uppleva att hon får en sån kamp med trons tankar. Att inte trons tankar får det inflytande det ska. Så hon förstår inte frigörelsen i Jesus Kristus. Hon förstår inte detta var hennes frid med Gud är baserad på. Är det baserat på fel, då... så klarar hon inte av den här striden som otrons makter bombarderar hennes sinne med. Då vi alltså har blivit rättfärdiggjorda har vi frid med Gud. Tänk vilken fantastisk upplevelse när den sanningen står klart för en människa. Och då får hon uppleva att genom den heliga ande så strömmar frid in i hennes hjärta. Och det betyder verkligen mycket. Jag har ritat någon figur här. Jag får någon fundera här vad det kan vara. Men det här, det ska föreställa människans sinne. Och det är frågan om var som är som får inflytande över människans sinne. Det här med människans sinne, det är helt avgörande. Det där striden står, faktiskt. Det där striden står. Och sinnet är den port varigenom någonting passerar. Och som är förknippat också med att människan har ett hjärta. Sinnet, tankarna och hjärta, det är förbundna med varandra. Därför säger Jesus här att från hjärtat utgår onda tankar. Men från början så har det inte varit så, utan det var någonting som skedde i hennes sinne. Tänk dig detta, om du ser utöver all den ondska som härskar den här världen. Så är det på grund utav att fienden lyckades få in någonting i människans sinne. Där är grunden, där är upprinnelsen till det onda. Hon blir behäftad med otrons tankar. Och därmed så fick djävulen då, Guds avsvurne fiende, de avundades människan som hade fått en sån fantastisk uppgift att hon skulle vara skapelsens krona. Hon skulle regera över denna världen. Men eftersom inte hon klarade det så har Gud ordnat en annan. Jesus Kristus ska en dag regera över den här världen. Djävulen, han är uppsagd för länge, länge sedan. Hans tid är kort här. Men ära vare Gud, så har Gud förordnat, halleluja, det människan förlorade, det har vi återvunnit, och med en större rikedom än vad människan förefallet ägde, så har vi större rikedom än vad de. Vi besitter större rikedom. Och vi ska ärva Jesus Kristus. Halleluja. Men det här, alltså vi kan ju tydligt se hur det här skedde i begynnelsen. För det har vi verkligen nyttat av. Och det är det som vi ser upprepas gång på gång i Guds ord. Att människan öppnar sitt sinne för någonting som förleder henne. Som öppnar för en destruktiv kraft. Därför finns det, ära vare Gud, möjligheter för oss att ta vara på, till exempel. Hur ska jag klara av detta som har att göra med det inflytande som kommer till oss och knackar på? Det kan vara ifrån hjärtats begärelse, ögonens begärelse. Sinnet har ju sina organ. Det kan vara världsväsendet. Vi är utsatta, var och en av oss är vi utsatta för denna världens väsende, tidsålderns väsende, som det uttrycks i 1917 års översättning då det gäller Romarbrevet 12. Som ska vara en, kär Gud, en väg in i en suverän segerställning. Genom att vi tar del av det som Romarbrevet talar om. De grundläggande frälsningssanningarna, ära vare Gud, kan leda oss fram till detta, att vi inte formas efter denna tidsålders väsende. Den möter du. Ja, den möter du här i huset. Den är så påträngande. Den finns så nära till hands. Den kommer ibland genom mobil, data eller tidningar eller reklam. Ja, det är 1000 ting som den använder. Och det här vittnar om att vi lever i en väldigt, väldigt svår tid. Vi lever som det var på Noas tid eller som på Lots tid. Som Jesus undervisar om. Det är svåra tider. Men ära vår Gud, så finns det ju ting av den andliga karaktären som kan hjälpa oss att vi ska vinna seger. För det handlar ju om att när vi blir frälsta så är vi kallade till att vinna seger. Vinna seger. Då som jag nämnde här, tidsandan, denna världens väsende. Om vi håller oss till det. Det är ett av flera ting som vi då är kallade till att vinna seger över. Och det är ju frågan om här hur vi ska vinna seger. Eller alltså att ta vara på de möjligheterna som ger oss seger, om jag säger så. Ta vara på de möjligheterna så att vi blir seger. Det gäller verkligen att vara angelägen att ta till sig de möjligheter som Gud har ställt till vårt förfogande, tack och lov. Tänk bara detta, att om vi står under andens inflytande, då kan vi få uppleva det här att det destruktiva kan hållas utanför. Och där har vi tankarnas betydelse. Därför står det så här, att Guds frid som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det är någonting oerhört suveränt. Kära Gud. Det handlar verkligen om att vi upplever vårt andliga liv på sådant sätt att det är Guds frid att regera. Den kan regera i våra hjärtan. Och den gör så att vi upplever att den bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Det är helt suveränt. Helt suveränt. Och det finns ett ord som jag många gånger har återkommit på för min egen uppbyggelse och liksom begrundat verkligen hur viktigt är det inte det Paulus undervisar om i Efesierbrevet om det här. Och han säger så här, så förnyens nu genom anden som bor i vårt sinne. Och vi ser det här att det händer ju verkligen när en människa blir född på nytt. Så får hon ju uppleva det att det är någonting som sker i hennes sinne. Så upplevde jag väldigt påtagligt när jag blev frälst. Jag upplevde att det som jag förut inte tog någon särskild notis, så började jag plötsligt uppleva att det var någonting obehagligt, detta som jag hade sysslat med tidigare. Att uppleva pånyttfödelsen var ungefär som någon sa, att jag upplevde det så påtagligt så det var precis som jag tog av mig en våt regnkappa eller någonting. En obehaglig, våt, kall regnkappa. Och det bara föll av. Och det hände någonting i mitt sinne. Och det är så det börjar med frälsningen, med pånyttfödelsen. Och därför är det så viktigt att den som ska mottaga det här verkligen också då upplever att han har ett botfärdigt sinnelag. Det är ju förutsättning för att motta frälsning, att det händer att någonting i sinnet, man gör sinnesändring, man gör bättring. Herregud. Och det här är ingenting som bara sker när man ska, när man upplever pånyttfödelsen, utan man får ju uppleva det här att jag är i behov av att ha en sån, vad ska jag säga, att mitt sinne är redo för att gå vidare. Herregud. Jag är angelägen om att uppleva vad som mer tillhör det nya livet i Jesus Kristus beträffande mitt sinne. Men som sagt så handlar det ju om att det här är inte bara viktigt för den som blir frälst och den som verkligen tar sig an kallelsen och gör den, som Petrus säger, göra sin kallelse och utgåelse fast. Och den som gör det ska inte komma på fall, skriver han vidare. Det har väldigt betydelse då också för den ofrälsta människan. Som jag läste nyss här, hur människan blev uppfylld av dessa tankar som öppnade för dessa destruktiva strömningar. Så har det då blivit uppfyllda, står det. Uppfyllda som ett resultat av detta. Gud sa ju så här åt Kain. Varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du har gott i sinnet så ser du frimodigt upp? Det här är någonting som är påtaget också för den ofrälsta människan. Det talas i Bibeln om hur människans tillstånd kan vara beträffande hennes sinne. Hur ett sinne till exempel kan vara förstockat. Judarna förstockade ju sina sinnen. Och Paulus han talar till Timoteus om hur fördärvat ett sinne hos människan kan bli. Och vi då tänker så här också att detta sinnelag som den ofrälsta har, det är ett sinnelag som är fiende till Gud. Det är fiende till Gud. Men det är frågan om här alltså hur det utvecklas också hos den ofrälsta. För Gud säger ju att han såg ju, står det, på Noas tid att deras tankar allenast var onda. Och Romarbrevet talar ju om köttets sinnelag och andens sinnelag. Andens sinnelag är liv och frid. Det finns ju många ord för hur sinnelaget kan vara hos en människa. Och då kan man också inberäkna både den troende och den ofrälste. Det faktiskt kan vara så att en ofrälste kan ha ett edelt sinnelag fast hon inte född på nytt. För det står ju till exempel så här i Romarbrevet 17. När Paulus predikade för de som bodde i Berea, så står det så här i Apostlagärningarna 17:11. Dessa vore edlare till sinnes än judarna i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och ransakade var dag skrifterna för att se om det förehöll sig som det sades. De var alltså edlare till sinnes. Det finns många ord för hur män som talar om huruvida människans sinne kan vara. Om det är lättsinne, egensinne, ursinne, vansinne. Man kan också ha ett rent sinne. Och det är det som är så underbart med Guds frälsning. Att han renar människans sinne. Så att den får, alltså den får en ny inriktning. Den inriktar sig på. Det är därför som det handlar om att man ska omvända sig. Man ska vända sig åt en annan riktning. Sinnesändring. För att omvända sig och vända sig till en annan riktning. Ära vare Gud. Men jag vill verkligen komma här till kärnan i de här tankarna som jag vill förmedla här ikväll. Och det är ju det här Bibeln talar om, sinnets förnyelse. Och när man hade blivit uppfylld av den heliga ande på pingstdagen, så blev man verkligen uppfylld, halleluja, i sitt sinne. Och fick erfara vad det vill säga att anden bor i vårt sinne. För innan pingstdagen var det inte så. Då det till exempel det står om hur deras tankar var. Ja, de bar på tankar om vem som var störst till exempel. Hur var det möjligt när man vandrar med Jesus? Jo, alltså de hade inte då för erfarenhet av det här. När anden uppfyller oss så får den ett sånt inflytande över våra sinnen. Att den får liksom äga hela inflytandet. Det är ju väldigt tragiskt med människor som inte förstår det här, som den ena stunden inhämtar någonting som förorenar sinnet och ibland vissa tillfällen söker förnyelse. Och upplever att man är behov av rening. Men det här är inget lyckligt tillstånd. Utan det är ju idealet är ju detta som psalmisten säger, att han har alla källor i Gud, tack och lov. Vi ska bara ösa ur en källa. Halleluja. Och den som är uppfylld av den heliga ande upplever att han har inte behov av att ösa ur några andra källor. Så behöver inte uppleva att han ska är behov av att stimuleras på något sätt genom att dricka ur andra källor. Att mottaga av andens fullhet, så blir det helt överflödet med någonting annat. Eller att öppna sig för något annat inflytande. För det är så viktigt här som Paulus som säger om hur vi ska omgjorda våra sinnens länder. Och Petrus han talar om, han har skrivit till sina medvandrare, att jag vill uppväcka ert rena sinne. Det här med den helige ande, att den får bo i våra sinnen, det är någonting som inte ska vara någonting vi upplever vid vissa tillfällen. Och det kan ju vara så här att man upplever den helige andes förnyelse vid speciella tillfällen. Man söker sig kanske till en konferens därför att man upplever ett sånt behov av. Men så har Gud inte tänkt att vi ska ha. Därför finns det en hemlighet i det här ordet. Nu, ära vår Gud, nu. Så förnyas nu. Halleluja. Och det innebär att vi kan genom den helige ande få uppleva att vi lever i förnyelsen. Vi lever i förnyelsen. Jag ska försöka blicka in i det här. Om vi då tänker oss, hur uppstod avfallet till exempel? Som vi kan läsa om, eller som historien bekräftelse, men som vi kan förstå av det profetiska ordet i Uppenbarelseboken. Hur kunde en sådan församling som Efeserförsamlingen, som ägde så mycket, som hade så mycket, som hade gjort så många erfarenheter, ändå förlora det väsentligaste? Och då är det just det här att den avgörande punkten är, har alltid varit och kommer alltid vara detta, huruvida förnyelsen sker. För att om vi säger så här att om vi läser Apostlagärningarna, hur Gud ledde in den församling ett sånt rikt andligt liv. För att detta med andens förnyelse, den är ju också, den är ju nödvändig för att vi, för den första församlingen, att de skulle kunna leva kvar i det här som de höll fast vid. För att andens förnyelse innebär att jag förnyas i mina tankar, så att de är i samklang med Guds ord. Det jag tänker Guds ord. Jag har trons tankar om det här som gäller i kristna liv. Och det här som de då står det, efter att ha gjort den här anduppfyllelsen och fick uppleva att de ville synliggöra detta andliga liv i ord och handling. I det att de hade allting gemensamt exempelvis, så levde var dag, kom tillsammans. Barn. Och det här som ligger till orsak att de kom tillsammans varje dag, det var ju just detta att de insåg behovet av att leva i förnyelsen. Här var det ju. För att om de levde i förnyelsen, så skulle de, som står, kunna hålla fast vid apostlarnas undervisning, brödra gemenskapen, bröstbrytelsen och bönerna. Tänk vad djup, halleluja, den heliga ande leder oss in till exempel i brödra gemenskapen, halleluja. Den leder oss in, ja, kära Gud. Men det här, det var ju så att det här var ju inte någonting som de bara höll för sant, att så här är det, så här ska det vara, så här vill Gud att vi ska leva. Utan att de upplevde det här genom den heliga andes levande ström. Halleluja. De och förnyades i det här varje dag i att hålla fast vid apostlarnas undervisning. Brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Genom andes förnyelse så leder de kvar. Och därför, och jag är helt övertygad om att det är med sanningen överensstämmande. Att det är så här. Att den första tendensen, den absolut första, vad ska jag säga, förnimmelsen av att avfallet var på ingång, det var just detta att den här förnyelsen, den började avta. För att hålla fast vid apostlarnas undervisning, brödra gemenskap med brödsbrytelsen och bönerna, så var det nödvändigt att förnya sig det. Halleluja. Man kunde inte bara ta det här och lägga på hyllan, utan det var någonting som skulle finnas i deras hjärtan genom den helige andes förnyelse. Halleluja. Annars skulle det här bli tråkigt och gammalt. Utan genom förnyelsen så var det här levande. Så länge förnyelsen pågick så var det här levande. Med apostlarnas undervisning, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och det här är någonting som man både kan ha och inte ha. Utan det här är den väg som församlingen har. Halleluja. Här är tiden. Halleluja. Det finns många ord i det här. Och därför så inriktar sig fienden. När de levde i den här ställningen. Så som de levde under den första tiden. Så finns det då en taktik från fiendens sida att på något sätt försöka avmatta det här. Så att den här intensiviteten, den här som var så levande, skulle komma, att han skulle på något vis sänka temperaturen, om du förstår min tanke. Det var det som skedde med Adam och Eva. Alltså det här med syndafallet, det var ju ingenting som skedde helt apropå, absolut. Det finns alltså säkerligen en lång tid där fienden utnötningsmetoden. Herregud. För att, som det var också för den första församlingen, så handlade det om, för att han skulle kunna få intrång, så var det ju detta att man inte hade den här beredskapen. Man hade inte det försvar som man får genom andens förnyelse. Då är man vaken. Och då upplever man, då är sinnet skärpt. Och man observerar vad som händer omkring en. Tänk bara hur många ting det finns som kan hindra oss då det handlar om andens förnyelse. Det finns så många ting. Det räcker med att du väljer fel sällskap, människa. För umgås du med ljumma, så är det inte fråga om att du kommer att ändra på dem, utan de kommer att ändra på dig. Du blir själv ljum. Du lever i en ljum miljö. Du slukas upp av den här. Den är livsfarlig. Fly, skriver ju Paulus. Fly. Och det står så här, om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant får, så blir han ett kärl. Och det är ju det som Den heliga ande behöver hos oss att vi är ett kärl. Halleluja, ett kärl som får leva i andens förnyelse. Paulus tar ju upp det här med syndafallet i Edens lustgård. Därför att om inte vi kan, det är ju genom den heliga ande vi omgjorda i våra sinnen. Men Paulus skriver ju så här att jag fruktar, skriver han till Korintherförsamlingen, att era sinnen ska dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Det är ju andens förnyelse, det är ju att leva i trohet mot Jesus Kristus, halleluja. Han som har sänt anden, halleluja, för att vi skulle få uppleva detta. Rika andens liv. Ja, jag hade väldigt många gånger tänkt på den texten som står i andra Korintherbrevet 10. Jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Gode Gud. Det är för att den heliga ande utför ju sitt verk på det viset att vi blir fasta i vad Bibeln lär om de här sakerna. Vi blir fasta. Vi är inte som den unga systern i Höga visan. Hon som var ung, ännu inte hade något barn, och den äldre systern som då är den brud som Höga visan talar om. Ja, vi kan läsa det där faktiskt innantill. Det är så lätt. Här är det ju verkligen avgörande hur vi är fasta i vårt sinne eller inte. Om vi är en dörr som går upp och stängs vart efter händelserna timar för oss. Så här står det i Höga visan 8 från vers 8. Vi har en syster, en helt ung, som ännu inte har någon barm. Vad skulle vi göra med vår syster när tiden kommer att man vill vinna henne? Tänk vilka krafter, tänk vilka intressen som vill vinna oss i den här tiden. Men det står, är hon en mur, då bygger vi på den ett krön av silver. Men är hon en dörr, så bommar vi för den med en cederplanka. Men bruden säger, jag är en mur och min barm är som tornen därpå. Så blev jag i hans ögon en kvinna som var ynnest värd. Och detta som Bibeln talar också om. Och i Gamla testamentet så många bilder om folket och den enskilde. I vilken ställning man lever till sin Herre. Och tänk detta som Paulus skriver. Jag har trolovat det med Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Vad allvarligt det är. Ska vi bevara vår klädnad vit, och handlar det om att det står under andens inflytande. Att vi upplever andens förnyelse, kära Gud. Därför att då gör anden mig till övervinnare. Halleluja. Nej, det här som skedde i efterapostolisk tid, det börjar ju egentligen som ett frö redan under apostlarnas tid. Och som Paulus och det som jag nyss har läst varnar för. Han varnar. Att denna uppriktiga trohet ska gå förlorad. Att den kommer ha fördrag med ting. Vi ska inte öppna oss för ting som drar ner oss. Utan vi ska vara en mur, halleluja. En mur, vi ska inte stå under denna tidsålders inflytande och dess väsen. Och grunden i det här med den heliga andes liv, det har ju sin förutsättning i att vi är överlämnade åt honom. Därför är ju triumfen i detta, att Romarbrevet talar om en sån underbar frälsning, att det kommer sen en förmaning. När det finns en så underbar vattentät frälsning i Jesus Kristus, så ska det resultera i eller bära frukt i det att vi överlämnar vår kropp åt honom. Så vår kropp, halleluja, får stå i sådant förhållande att vi upplever den ständiga förnyelsen. Det står ju så här, Romarbrevet. Tänk vad som sker. Det står ju klart och tydligt här i Romarbrevet 12. Vad som sker när någon överlämnar sin kropp åt Gud som ett levande välbehagligt offer. För då står det så här att då skickas vi inte efter den här tidsåldersväsendet. Utan förvandlen eder genom edet sinnes förnyelse. Alltså det med sinnes förnyelse, det får helt enkelt inte utebli. Därför är A och O i detta med vår Guds liv, det är ju att vi vårdar och vakar över att den här förnyelsen sker. Det får inte utebliva. Då blir det ett steg tillbaka. Och blir det ett steg tillbaka, så är det inte långt ifrån att det blir ett steg till och ett steg till. Och så kommer vi in i ett religiöst beteendemönster, och vi kan visserligen uppleva den heliga ande, men det är inte någonting som leder fram till detta kontinuerliga gudsliv som vi behöver ha. Vi ska vandra i det här. Vi ska inte bara ha någon upplevelse nu och då. Saul, han gjorde upplevelser av anden, men han förblev inte i andens liv. Utan han trädde in på en väg där han upplevde att det steg han hade tagit resulterade att han tog ett steg till och ett steg till. Och vi vet hur det gick för Saul. I motsats till David. Och vad allvarligt är. Hela tiden. Och apostlarna, de manar ju det här. Vårda detta som är förutsättning för att uppleva andens förnyelse till våra sinnen. Då kan vi pröva, står det, vad som är gott och välbehagligt för Gud. Vi skickas inte efter den här tidsåldersväsendet, utan vi förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse. Ära vare Gud. Halleluja. Det finns mycket. Jag ska avsluta här. Jag ska inte trötta ut oss så här. Men det här är viktigast här. Just detta om det jag sagt kan bli till uppmaning. Till inspiration. Att förstå kärnan i vårt bevarande, är att vaka över förnyelsen. Det här med den första församlingen, att de samlades varje dag, det var ju inte för att de tyckte att det var bra att det var så. De upplevde att det är nödvändigt, för vi ska leva kvar i det vi har fått. Vi ska leva kvar i detta. Vaka över. Det är A och O. Vaka över att det sker en förnyelse. Och den här förnyelsen, den är betingad av olika saker. Bland annat den gemensamma bönen. Tänk hur viktig den är. Hur underbart det är. Många gånger man har kommit trött. Och Man tycker att det är kampigt och trist. Men så har man kommit hit. Och det har också varit så enkelt bönemöte. De har upplevt när man har bedit tillsammans med några, så har det skett någonting i sinnet. Och man upplever att man går upplyftad ifrån den där lilla samlingen. Därför att det beror ju på att vi är lemmar i Kristi kropp, varandra till tjänst. Vi behöver varandra. Vi behöver den gemensamma bönen. Vi behöver den enskilda bönen. Herregud. Och det är frågan till att när vi gör detta, när vi umgås med Gud i bönen och i ordet, då sker det någonting i vårt sinne som vi behöver. Och därför är det så viktigt, den får inte utebli. Då blir vi ett offer för det. För att vi har verkligen en intelligent fiende mot oss. Därför är vi så utlämnade om vi inte har andens förnyelse. Det här är livet. Livet i sig, halleluja. Det skapar beredskap. Det skapar vaksamhet. Det gör oss, vad ska jag säga, eller som Petrus säger det, han skriver så här, vi kan då vinnlägga oss om det här. Vinnlägga oss. Var ivrig om det här. Herregud. Tack och lov. Så att bönen också då inte bara blir just det här att man bara träffas ibland. Och att vi själva beder själva. Som vi gör, som vi gör ju det som vi står. Om vi inte försummar detta, gå in i din kammare, ska fader som ser det fördola vedergälla. Men just det här, att det här är om jag ska kalla det medel eller ting som Bibeln undervisar i, som gör att vi kan leva i en kontinuitet med anden, kära Gud. Halleluja. Man upplever anden fast man sitter i bilen eller ute bland människorna eller vad helst man gör. Då upplever man att tro på Jesus är en levande ström. Den som tror på mig, av honom ska en ström från hans innersta flyta fram. Det är ständigt ett flöde på gång, halleluja. Det är att leva i andens liv, kontinuerligt. Det är ständigt en levande ström. Och det gör att kristna livet blir så spännande. Halleluja. Det blir så fantastiskt. Det finns en glädje i detta. En glädje. Denna ström giver oss glädje. Halleluja. Herregud. Vi behöver inte gå ner med nedtyngda huvuden. Utan vi upplever att vi känner oss fräscha, friska i vår ande. Ära vår Gud. Kontinuitet. Eller som ständigt var dag. Halleluja. Det är viktigt uttryck i det här. Men jag ska avsluta med ett ord som jag många gånger har läst. Och tänk på just detta. När Efesbrevet talar om vi ska förnyas nu. Det vill säga att han använder ordet nu. Det betyder att det finns någonting att ständigt leva i. Nu. Halleluja. Jag förnyas i anden. Halleluja. Hela tiden. När jag lever i ett sånt här förhållande. Som jag bör göra. Men då ska jag avsluta med den här versen. I Efesebrevet 6 och 18. Där är ju talat om den andliga vapenrustningen då. Hur vi kan ha en hjälm, frälsningens hjälm. Vi kan ha andens svärd, vi kan ha trons sköld. Vi kan ha skor, beredvillighetens skor. Och vi kan ha rättfärdighetens pansar. Men så står det så här. Just det här, med det som jag har nämnt nu om kontinuitet. Gören detta, står i 18 versen i Efesierbrevet 6. gören detta under ständig åkallande bön, så att det alltjämt bedjen i anden, och för den skull vaken under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Halleluja. Att leva i bönens ande, att leva i den helige ande. Halleluja. Det är inget tråkigt och tungt, utan tvärtom, det är någonting som lyfter en upp. Halleluja. Ifrån det här som tynger människor, många gånger Guds folk, och kan inte ha sitt sinne vänt till det som är där ovan, därför att deras sinnen är inte förnyade, den är nedtyngd av. Tänk bara, ja, det, jag måste läsa det också när jag slutar här. Tänk bara detta, då det handlar om andens förnyelse. Att man gör så här verkligen som Paulus uppmanar här i Filipperbrevet 4, från vers 4. Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga, glädjen eder. Låten är det saktmog bliva kunniga för alla människor, Herren är nära. Och sen står det så här. Gören eder inte ett bekymmer. Tänk bara detta att gå in under bekymmer. Vi ska inte göra det. Gören eder inte ett bekymmer. Hur kan inte just detta med bekymmer skada vår relation till den heliga ande, så att den heliga ande inte får förnya? Det är ett störande moment att gå med bekymmer. Gören eder inte ett bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga för Gud med åkallan, bön och tacksägelse. Och så står det, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara edra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Och sen skriver han fortsättning så här. För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, rätt, rent, älskligt, värt att akta, ja, allt vad dygd heder och så förtjänat att prisas. Tänken på sådant. Det har ju nära förbindelse just detta. De här tre tingen som jag har varit inne på nu. Sinnet, tanken och hjärtat. Detta som jag har väl lärt och inhämtat, har väl sett och hört hos mig. Och sett hos mig. Det ska ni göra, och då ska fridens Gud vara med eder. Halleluja. Tänk detta med Guds frid i våra hjärtan. Då ger vi inte plats för bekymren. Då överlämnar vi dem åt honom. Halleluja. Som har omsorg om oss. Halleluja. Guds frid bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Amen. Tack för denna nåd. Tack för denna frälsning, Herre Jesus. Tack att du ska hjälpa oss, Herre, att vi tränger oss fram mer och mer. Att vi verkligen bevakar detta, Herre, som är så nödvändigt för oss för att vi ska uppleva den ständiga andliga förnyelsen, Herre. Kära Gud, vi kan vinna seger över detta som en flod som väller fram. Här är tiden, Herre Jesus. Hjälp oss, kära Gud. Vi kan gå segrande här ur tiden i Jesu namn. Amen. Amen.